Kapitel 21. En klinga till skänks. Strax var man i färd med att slå upp lägret i Jangai-passets mynning, om än en bit bort från Chain. Det spred sig över höjderna kring de olika vägarna till passet, bland de spridda törnebuskarna, till och med upp längs bergssidorna. Förutom den del som befann sig i själva passet var det emellertid inte mycket som syntes. Ale-tälten smälte så väl in i den steniga marken att det var lätt att missa dem, även om man visste vad man letade efter och var. På höjderna var tälten uppdelade efter klaner, medan de i passet grupperade sig efter krigarorden. Mest var det spjutjungfrur, men även de manliga ordnarna sände sina representanter, ett 50-tal från varje, och satte upp sina tält en god bit ovanför ruinerna av Chain i åtskilda läger. Alla förstod, eller trodde att de förstod, hur det förhöll sig med att jungfrurna bar Rands heder, men alla ordnar ville vara med och vakta Kar Akarn. Moraine, och naturligtvis Lan, gick för att se till att Carderes vagnar kom i ordning strax nedanför staden. Innehållet i vagnarna upptog nästan lika mycket av Aesidens uppmärksamhet som Rand. Vagnsvararna muttrade och svor över stanken från staden och undvek att se på när Ale skar ner kropparna från muren. Men efter de månader de tillbringat i öknen tycktes de uppskatta att vara i närheten av till och med ruiner efter någonting som de betraktade som civilisation. Guy Shine slog upp de visas tält, de som tillhörde Amish, Bear och Melaine, nedanför staden, tvärs över den knappt skönbara väg som ledde upp från kullarna längre ner. Rand var övertygad om att de skulle hävda att de valt platsen för att kunna vara till hands, både för honom och för de åtskilliga dussin visa som fanns i lägret längre ner. Men han trodde knappast att det var en tillfällighet att alla som kom upp längs vägen måste gå igenom eller runt deras läger för att nå honom. Det förvånade honom lite att det var Melaine som ledde de vitklädda gestalternas arbete. Bara 3 dagar tidigare hade hon gift sig med Bell i en ceremoni som samtidigt gjorde henne till första syster till hans andra hustru, Dorinda. Detta hade uppenbarligen varit precis lika viktigt som själva giftermålet. Evienda hade blivit förbluffad över hans förvåning, eller kanske arg. Egwen kom ridande med Evienda bakom sig på dis. Bådas långkjolar var uppdragna ovanför knäna och de båda kvinnorna såg nästan likadana ut, bortsett från skillnaden i hårfärg och att Evienda var tillräckligt lång för att kunna se över Egwens axel utan att sträcka på sig. Båda hade bara ett elfenbensarmband och ett halsband var. Arbetet med att ta ner de hängda hade nätt och jämnt påbörjats. De flesta kropparna var döda och låg strödda som svarta fjäderbollar på marken, och resten hade flugit sin kos, men innanför murarna vaggade fortfarande gamar fram genom askan efter att ha frossat för mycket för att kunna lyfta. Rand önskade att det funnits något sätt för honom att skona de båda kvinnorna från denna syn, men till hans förvåning var det ingen av dem som sprang iväg för att kräkas. Nå, egentligen hade han knappast väntat sig någonting sånt från Evienda. Hon var nog så bekant med döden och hade själv utdelat den många gånger. Hennes min förblev uttryckslös. Däremot hade han inte väntat sig den oblandade medkänsla som syntes i Egwens blick när hon såg de uppsvällda liken sänkas till marken. Hon manade sitt grå sto fram till Jadin och böjde sig fram för att lägga handen på Rands arm. Jag är så ledsen, Rand. Du kunde aldrig ha hindrat det. Jag vet, sa han. Han hade inte ens vetat att det fanns en stad här förrän Ruark 5 dagar tidigare hade nämnt den i förbigående. Alla hans rådslag med hövdingarna hade handlat om huruvida de kunde hinna längre på en dag och vad Kaladin skulle göra när han väl hade passerat Jangai. Och vid det laget hade Shaido-krigarna redan gjort sitt här och dragit vidare. Det räckte med att han hade förbannat sig själv då. Nåväl, Glöm bara inte att det inte var ditt fel. Hon manade Dis vidare och började tala med Avienda innan de kommit utom hörhåll. Jag är glad att han tar det så bra. Han brukar alltid känna skuld över sådant han inte kan styra. Men tror alltid att de kan styra allting omkring sig, svarade Avienda. När de märker att det inte stämmer tror de att de har misslyckats, istället för att lära sig en enkel sanning som kvinnor redan känner. Egwen fnittrade. Det är den enkla sanningen. Så fort jag såg de där stackars människorna trodde jag att han skulle stå någonstans och kräkas när vi kom. Har han så känslig mage? Ja, deras röster dog ut när stovet i sakta mak fortsatte vidare. Rand rodnade och rätade på sig i sadeln. Han uppförde sig som en idiot som försökte tjuvlyssna på dem. Men han kunde inte låta bli att blänga mot deras ryggar. Han tog bara på sig skulden för sånt som han ansåg sig vara ansvarig för, om så bara inför sig själv. Bara för sånt som han kunde göra någonting åt. Han tyckte inte om att de pratade om honom, vare sig bakom hans rygg eller framför näsan på honom. Ljuset vete vad de sa. Han satt av och ledde Jadin i jakt på Asmodin, som tydligen hade strosat iväg. Efter så många dagar på hästryggen var det skönt att gå. Olika klungor med tält var på väg att sättas upp längs passet. Klipporna och bergsidorna utgjorde väldiga barriärer runt om dem, men älkrigarna grupperade sig likväl som om de väntade sig ett angrepp därifrån. Han hade försökt gå till fots tillsammans med älkrigarna, men en halv dag hade räckt för att han skulle sätta sig i sadeln igen. Det var tillräckligt svårt att hålla jämna steg med dem till häst. I en pressad situation kunde de trötta ut en häst. Märt hade också suttit av och satt nu på huk med tyglarna i ena handen och det svartskaftade spjutet över knäna. Han spanade bort mot de gapande portarna, studerade staden och muttrade för sig själv medan pricken försökte hitta någonting att äta på ett törnesnår. Märt iakttog staden, inte bara stirrade på den. Varifrån hade han fått den där anmärkningen om vaktposter? Märt hade börjat säga besyndiga saker sedan deras första besök i Ruidin. Rand önskade att Märt velat prata om vad som hade hänt, men han förnekade fortfarande att det hänt någonting alls, trots medaljongen med rävhuvudet, spjutet och ärret runt hans hals. Melindra, Shaido-jungfrun som Märt börjat sällskapa med, satt en bit bort och betraktade Märt. Tills Charlin kom och skickade iväg henne på något ärende. Rand undrade om Märt visste att jungfrunna slog vad om huruvida Melindra skulle avsäga sig spjutet för hans skull. Och ifall hon skulle lära honom att sjunga. Men när Rand frågade vad det betydde skrattade de bara. Han hittade Asmodin genom att följa ljudet av toner. Lekaren satt för sig själv på ett granitutsprång med harpan i knät. Staven med det blodröda baneret var nedkört i den steniga marken och mulan var tjudrad vid den. Ni ser, er snådraken, sa han muntert, att er fanbärare troget sköter sin plikt. Sen förändrades både hans röst och ansiktsuttryck och han sa, om du nödvändigtvis måste ha den där trasan kan du väl låta Märt bära den, eller Lärn. Eller Moraine för den delen. Hon skulle med glädje både bära ditt baner och putsa dina stövlar. Var försiktig med henne. Hon är en bedräglig kvinna. När en kvinna av egen fri vilja säger att hon ska lyda är det dags att sova lätt och hålla uppsikt åt alla håll. Du bär baneret för att du blev vald att göra det, mäster Jacin Nartell. Asmodin hajade till och såg sig om. Men alla var både för långt bort och för upptagna med annat för att höra. Vad vet du om de där ruinerna uppe vid snögränsen? De måste vara från sagornas ålder. Asmodin sneglade inte ens upp mot berget. Den här världen är mycket annorlunda jämfört med den värld där jag somnade. Han lät trött och huttrade till. Det jag vet om var saker ligger har jag lärt mig sedan jag vaknade. De sorgliga tonerna ur dödsmarschen klingade från hans harpa. Det kan vara resterna av min födelsestad för allt jag vet. Chorell var en hamnstad. Det skulle dröja runt en timme innan solen doldes bakom världsryggen. Så här nära bergen kom natten tidigt. Jag är för trött för dina diskussioner ikväll. Det var vad de kallade Ashmodins lektioner när de inte var i en rum, även om det inte fanns någon i närheten. Tillsammans med träningspassen med Lärn och Ruark hade lektionerna gett honom ytterst lite tid för sömn sedan de lämnade Rubidin. Gå till ditt tält när du är färdig, så ska jag komma dit imorgon bitti, med baneret. Det fanns ingen annan som kunde bära den eländiga flaggan. Han kanske kunde hitta någon i Carhain. När han vände sig bort slog Ashmodin an ett dissonant ackord och sa: inga brännande nät vävde runt mitt tält i natt. Börjar du äntligen lita på mig? Rand såg sig om över axeln. Jag litar på dig som min egen bror, tills du förråder mig. Som tack för din undervisning har du fått en villkorlig dom för dina gärningar, och det är bättre än du förtjänar. Men den dag du vänder dig mot mig kommer jag att återkalla den och begrava den tillsammans med dig. Ashmodin öppnade munnen, men Rand förekom honom. Det är jag som pratar, Nartell. Rand Althor. Tjuflods folk tycker inte om folk som försöker sätta en kniv i ryggen på dem. Han drog irriterat i den apelkastade hingstens tyglar och red vidare innan den andra hann säga någonting. Han visste inte om Ashmodin hade börjat misstänka att en död man försökte ta befälet över honom, men Rand borde inte ge honom ledtrådar. Ashmodin var redan tillräckligt övertygad om att hans situation var utan hopp. Om han började tro att Rand inte hade full kontroll över sina egna sinnen, att han kanske var på väg att bli galen, skulle den förlorade överge honom på ett ögonblick. Och Rand hade alldeles för mycket kvar att lära. Under Aviendas överinseende slog de vitklädda Gaishain upp hans tält en god bit in i passet. Ovanför reste sig den väldiga, inhuggna ormen. Gaishain hade sina egna tält, men de skulle förstås vara de sista som slogs upp. Erdelin och ett dussintal spjutjungfrur hukade i närheten, vaksamma, i väntan på att hålla vakt över hans nattläger. Trots att drygt 1000 jungfrur hade sina tält kring honom varje natt, satte de fortfarande ut vakter runt hans tält. Innan han fortsatte dit sträckte han sig genom Angrelen som han hade i fickan och grep om Shaidin. Han behövde naturligtvis inte vidröra den lilla snidade figurinen av den fete mannen med svärdet. Han fylldes av orenhet och ljuvlig sötma, en rasande flod av eld, ett isande, malande snöskred. Han ledde kraften, precis som han gjort varje kväll sedan de lämnade Rubidin, och satte en skyddsformel kring hela lägret. Inte bara den del som befann sig i passet, utan alla tälten nere på sluttningen och på bergsluttningarna också. För en så stor skyddsformel behövde han Angrelen, men bara knappt. Han hade trott att han var stark förut, men med Ashmodins undervisning blev han bara starkare. Om en människa eller ett djur korsade den osynliga skyddslinjen skulle ingenting hända. Men om ett skuggans yngel vidrörde den skulle det utlösa ett larm som skulle höras av alla i tälten. Om han hade gjort samma sak i Ruidin skulle mörkhundarna aldrig ha kunnat komma nära utan hans vetskap. Mot mänskliga fiender fick älkrigarna själva hålla vakt. Skyddsformler bestod av tunna flöden, men de var invecklade och kunde i praktiken bli helt oanvändbara om man försökte få dem att göra mer än en sak i taget. Han kunde ha fått den här att döda skuggyngel istället för att bara varna för dem, men det skulle ha varit som en signaleld för alla manliga förlorade som kunde tänkas söka efter honom, och för Myrdrailer också. Han behövde inte dra på sig sina fienders uppmärksamhet när det fanns en möjlighet att de inte visste var han befann sig. Denna skyddsformel skulle inte ens någon av de förlorade känna närvaron av förrän de var helt nära, och en Myrdrail skulle inte märka någonting förrän det var för sent. Att släppa Sidin var en övning i självkontroll, trots smittans vidriga smak och trots att kraften hela tiden försökte skölja bort honom likt sand på en flodbädd, försökte bränna upp honom, förinta honom. Han svävade i tomrummets väldiga rymd och likväl kände han luftens svaga rörelser mot varje hår på sitt huvud. Kunde se trådarna i tyget i Guy Shines kaftaner, känna Aviendas varma doft. Han ville ha mer. Men han kunde också känna lukten från Chains aska, känna lukten av dem som dött i branden och den ruttna stanken från dem som inte hade det. Till och med dem som redan var begravda. Tillsammans med lukten av den torra jorden i deras gravar. Det hjälpte. Efter att ha släppt Sidin stod han en stund och bara andades djupt i den varma, torra luften. Jämfört med tidigare kändes det som om dödens odör var helt försvunnen och luften underbart ren. Se vad som fanns här när vi kom, sa Abienda, när han lät en vitklädd kvinna med ödmjuk uppsyn ta hand om Jadin. Hon höll upp en brun orm. Den var död, men tjock som hans underarm och nästan 3 steg lång. Blodormen hade fått sitt namn av att dess gift på några minuter förvandlade offrets blod till gelé. Om han inte tog fel kom det prydliga såret bakom dess huvud från hennes svidkniv. Ädelin och de andra jungfrurna såg gillande ut. Tänkte du överhuvudtaget på att den kunde ha bitit dig, sa han. Tänkte du på att använda kraften istället för en fördömd slidkniv? Varför passade du inte på att kyssa den först? Du måste ha varit tillräckligt nära för att kunna göra det. Hon rätade på sig, och den blick han fick från hennes stora gröna ögon borde ha kunnat få nattkylan att anlända i förtid. De visa säger att det inte är bra att använda kraften för ofta. Rösten var lika kall som hennes blick. De säger att man kan ta in för mycket och bli skadad. Hon rynkade pannan och tillade mer för sig själv än till honom. Men jag har inte kommit i närheten av vad jag förmår hålla än. Det är jag säker på. Han skakade på huvudet och kröp in i tältet. Kvinnan tog aldrig reson. Han hade knappt hunnit sätta sig på sidenkudden invid den ännu otända elden förrän hon kom in efter honom. Utan blodormen lyckligtvis, men istället höll hon försiktigt ett avlångt föremål som var inlindat i en tjock, grårandig filt. Du blev orolig för mig, sa hon med uttryckslös röst. Inte heller hennes min röjde någonting. Naturligtvis inte, ljög han. Idiotiska kvinna. Hon kommer att gå och dö bara för att hon inte har förnuft nog att vara försiktig. Jag skulle ha varit lika orolig för vem som helst. Jag skulle inte unna någon att bli biten av en blodorm. En kort stund tittade hon tvivlande på honom, sen nickade hon kort. Bra, bara du inte tror att du kan särbehandla mig. Hon lade ner det filtinvirade föremålet vid hans fötter och satte sig på huk på andra sidan eldgropen. Du ville ju inte godta spännet som utjämning av skulden mellan oss. Avienda, du är inte skyldig mig någonting. Han trodde att hon hade glömt bort det där. Hon fortsatte som om han inte hade sagt någonting. Men det här kanske duger. Han suckade och lindade upp den randiga filten. Försiktigt, eftersom hon verkat betydligt mer besvärad av att hålla den än av ormen. Ormen hade hon hållit som om den varit ett stycke tyg. Han lindade upp den och flämtade till. Det som låg inuti var ett svärd, vars skida var så översållad med rubiner och måndroppar att det var svårt att se guldet. Utom där en uppgående sol, omgärdad av en strålkrans, var inlagd. Fästet var av elfenben och långt nog för 2 händer, och där fanns ännu en sol inlagd i guld, medan knappen var tätt klädd med rubiner och måndroppar, och än fler täckte parerskydden. Det var inte gjort för att användas, bara för att tittas på, stirras på. Det här måste ha kostat. Evgenija, hur kunde du ha råd med det? Det kostade inte mycket, sa hon, så defensivt att hon lika gärna kunde ha tillagt att hon ljög. Ett svärd? Hur kunde du komma över ett svärd? Hur kunde någon nail komma över ett svärd? Kom inte och säg att Kadir hade det här undan gömt i en av sina vagnar. Jag bar det i en filt. Hon lät ännu mer känslig nu när han hade talat om vad hon betalat. Till och med Bär sa att det skulle gå bra så länge jag bara inte rörde vid det. Hon ryckte besvärat på axlarna och rättade till sjalen om och om igen. Det är trädmördarens svärd, Lamans. Det togs från hans lik som bevis på att han var död, eftersom det inte gick att forsta hans huvud så långt. Sen dess har det gått ur hand i hand mellan unga män och dumma jungfrur som vill att äga beviset på hans död. Fast alla började de snart tänka på vad det egentligen var och sålde det vidare till någon annan dåre. Priset har sjunkit väldigt mycket sedan första gången det såldes. Ingen ale skulle någonsin vidröra det, ens för att ta loss stenarna. Nå, det är ju väldigt vackert, sa han tankfullt. Endast en narr skulle bära ett så pråligt vapen, och elfenbensfästet skulle glida i en hand som var hal av svett eller blod. Men jag kan inte låta dig, han tystnade. Han hade dragit ut klingan en liten bit, en gammal vana, för att undersöka äggen. Etsad i det glänsande stålet fanns en häger, svärdsmästarnas symbol. Han hade burit ett svärd med detta märke en gång. Men ens var han säker på att denna klinga var likadan, liksom den korpmärkta klingan på Märts spjut. Det var metall skapad med kraften. Metall som aldrig skulle brytas och aldrig behövde skärpas. De flesta svärdsmästarklingor var endast kopior av sådana svärd. Lärn kunde säga säkert hur det förhöll sig, men inom sig var han redan helt övertygad. Han drog av skidan, böjde sig fram över eldgropen och la den framför henne. Jag tar klingan som utjämning av skulden, Evgenija. Den var lång, eneggad och svagt böjd. Bara klingan. Du kan få tillbaka fästet också. Han kunde låta göra ett nytt fäste och en ny skida i Carhain. Kanske fanns det någon vapensmed värd namnet bland de överlevande från Chain. Hon stirrade storökt från skidan till honom och tillbaka igen, gapande, brakt ur fattningen för första gången som han hade upplevt. Men ädelstenarna är värda mycket. Mycket mer än jag. Du försöker sätta mig i skuld till dig igen, Randall Thor. Nej. Om denna klinga hade legat orörd i sin skida i 20 år utan att glansen mattades, måste den vara vad han trodde. Jag tog aldrig emot skidan, så den har varit din hela tiden. Han kastade upp en av sidenkuddarna i luften och utförde den sittande varianten av ett fäktningsmönster som kallades låga uppåtvindar. Fjädrarna regnade ner över dem efter att klingan skurit ett prydligt snitt rakt genom kudden. Och jag godtar inte fästet heller. Om du har tjänat på affären är det din egen förtjänst. Istället för att se glad ut över sin tur... Han misstänkte att hon hade gett allt hon ägde för svärdet och förmodligen fått det 100-falt eller mer igen bara i skidan. Istället för att verka glad eller tacka honom blängde hon på honom genom fjäderregnet, lika indignerad som en husmor i tjofloden när någon smutsade ned hennes golv. Hon klappade stelt med händerna och en gajkärn uppenbarade sig genast för att falla på knä och börja städa upp oredan. Det är mitt tält, sa han vast. Evgenija fnös åt honom som en perfekt imitation av Egwen. De båda kvinnorna tillbringade alldeles för mycket tid tillsammans, så mycket var säkert. Kvällsvarden kom efter mörkrets inbrott och bestod av det vanliga ljusa, platta brödet och en kryddig gryta på torkad paprika, bönor och bitar av nästan vitt kött. Han bara flinade åt henne när han fick veta att köttet kom från blodormen. Han hade ätit både orm och värre saker sedan han kommit till Eilöknen. Gara, den giftiga ödlan, var enligt hans tycke det värsta. Inte på grund av smaken, som liknade kyckling, utan för att det var en ödla. Ibland verkade det som om det fanns fler giftiga saker, ormar, ödlor, spindlar, växter, i Eilöknen än i hela övriga världen. Evienda verkade besviken över att han inte spottade ut maten i pur vämjelse. Men ibland var det svårt att avgöra vad hon kände. Stundom tycktes hon finna stort nöje i att göra honom besvärad. Om han hade försökt låtsas att han var Eil skulle han ha trott att hon försökte bevisa att han inte var det. Han var trött och längtade efter att få sova, så han tog bara av rocken och stövlarna innan han kröp ner under filtarna och vände ryggen mot Evienda. Må så vara att män och kvinnor tog sina svettbad tillsammans bland Eil, men en kort tid i Tjejnar, där det var ungefär likadant, hade övertygat honom om att han inte var skapt för sånt. Inte utan att bli så generad att han nästan dog. Han försökte låta bli att lyssna på prasslet av hennes kläder när hon klädde av sig under sina egna filtar. Så pass mycket anständighet visade hon i varje fall. Men för säkerhets skull låg han med ryggen till ändå. Hon påstod att hon sov där för att kunna undervisa honom om Eils seder och bruk, eftersom han tillbringade så stor del av dagarna med klanhövdingarna. De visste båda att det inte var sant, men han kunde inte begripa vad de visa trodde att hon skulle kunna lista ut på det här viset. Hon grymtade till med jämna mellanrum medan hon drog i något plagg och muttrade för sig själv. För att överrösta ljudet och kunna sluta undra över vad de betydde, sa han. Melains bröllop var imponerande. Visste Bell verkligen ingenting om det förrän Melaine och Dorinda berättade det för honom? Självfallet inte, svarade hon hånfullt och var sen tyst medan hon förmodligen drog av sig sockan. Varför skulle han veta någonting innan Melaine la brudkransen framför hans fötter och frågade honom? Plötsligt skrattade hon. Melaine drev nästan både sig själv och Dorinda till utmattning i sina försök att hitta segärdeblommor till kransen. Det växer inte många så här nära drakmuren. Har de någon särskild betydelse? Segärdeblommor. Det var såna blommor han hade skickat till henne. De som hon aldrig hade sagt någonting om. Att hon är taggig till sättet och tänker fortsätta vara det. Ännu en paus, avbruten av muttranden. Om hon hade använt rötter eller blommor från söterot skulle det betyda att hon påstod sig ha milt lynne. Morgondroppar skulle betyda att hon var undergiven och... Det finns alldeles för många för att jag ska kunna räkna upp dem nu. Det skulle ta flera dagar att lära dig alla kombinationer. Och du behöver inte känna till dem. Du ska inte gifta dig med en älkvinna. Du tillhör Elaine. När hon sa undergiven var det nära att han vände blicken mot henne. Det var svårt att tänka sig något ord som passade sämre in på någon älkvinna. Förmodligen betyder det att hon säger till innan hon sticker kniven i en. Mot slutet hade Aviendas röst låtit mer dämpad. Hon hade varit i färd med att dra blusen över huvudet, insåg han. Han önskade att lamporna vore släckta. Nej, det skulle bara ha gjort saken värre. Men så hade han gått igenom samma sak varje natt sedan de lämnade Ruidin. Och för varje natt blev det bara värre. Han måste sätta stopp för det. Från och med nu skulle kvinnan sova hos de visa där hon hörde hemma. Han skulle lära sig vad han kunde av henne när tillfälle gavs. Det var precis samma sak som han hade tänkt i 15 nätter nu. I ett försök att jaga ut bilderna ur huvudet sa han. Den där biten i slutet, efter att de uttalat sina löften. Ett halvdussin visa hade gett dem sin välsignelse och genast därefter hade 100 av Melains fränder störtat fram och ställt sig kring henne, alla beväpnade med sina spjut. 100 av Bells fränder hade slutit upp runt honom och han hade kämpat sig fram till henne. Ingen hade varit beslöjad naturligtvis, alltsammans var bara en del i ceremonin. Men inte desto mindre hade det blivit blodspillan på båda sidor. Bara ett par minuter tidigare svor Melaine att hon älskade honom. Men när han nådde fram till henne kämpade hon som en trängd vildkatt. Om inte Dorinda hade dunkat henne i sidan skulle Bell förmodligen aldrig ha lyckats lägga henne över axeln och bära henne därifrån. Han haltar fortfarande och har kvar det blåa öga som hon gav honom. Borde hon ha uppfört sig som en vekling, så är vi ända sömnigt. Han måste få veta vad hon var värd. Hon var inte bara något litet nipper som han kunde lägga i sin penningpåse. Hon gäspade och han hörde hur hon borrade ner sig bland filtarna. Vad innebär det att lära en man att sjunga? Ailmen sjöng inte. Inte när de väl var gamla nog att bära spjut. Bortsett från krigssånger och klagovisor över de döda. Tänker du på Matt Cawthon? Hon fnissade. Ibland avsäger sig en man spjutet för en jungfru. Det där hittar du bara på. Jag har aldrig hört talas om någonting sånt. Nåja, det är väl inte riktigt att avsäga sig spjutet. Hennes röst var dåsig. Ibland vill en man ha en jungfru som inte vill avsäga sig spjutet för hans skull, så han ordnar så att hon kan ta honom som Guy Shine. En sån man är en när förstås. Ingen jungfru skulle se en Guy Shine så som han hoppas. Han får arbeta hårt och hålls strängt på sin plats. Och det första hon gör är att lära honom sjunga, så att han kan underhålla spjutsystrarna medan de äter. Hon kommer att lära honom sjunga. Det är vad jungfrurna säger när en man gör sig till åtlöje över en spjutsyster. Sannoliken ett besynligt folk. Är vi ända? Han hade sagt att han inte skulle ställa henne den här frågan igen. Lern hade sagt att det var Kandori-arbete, ett mönster som kallades för snöflingor. Förmodligen byte från någon räd i norr. Vem gav dig ditt halsband?
En vän, Randall Thor. Vi har färdats långt idag och du vill säkert ge dig av tidigt imorgon. Sov gott och vakna, Randall Thor.
Endast en ale skulle önska godnatt med en förhoppning om att man inte dog i sömnen. Rand satte den mindre men betydligt mer invecklade skyddsformeln kring sina drömmar. Släckte lamporna med kraften och försökte sova. En vän. Rain kom norrifrån. Men hon hade haft halsbandet redan i Ruidin. Varför brydde han sig om det? Evianas långsamma andetag var starka i hans öron tills han somnade. Och då drömde han en förvirrad dröm om att Min och Elaine hjälpte honom att kasta Evianda över axeln. Utan något annat än halsbandet på sig, medan hon slog honom i huvudet med en krans av segärdeblommor.